Du lyssnar på Tyresradion 91,4 MHz, men det är inte så många som längre lyssnar analogt, utan de allra flesta av våra lyssnare, de lyssnar ju digitalt. Och då lyssnar man ju på tyresoradion.se. Jag heter Lena Hjelmerus och är programmakare här. Och idag har jag en väldigt efterlängtad gäst här i studion. Och jag var så glad när du ringde, eller du mejlade mig och tyckte att nu var det dags att göra ett program igen. Vem är du?
Jag är Jörgen Hassler och jag har gjort ett par program med Lena om lång covid.
Ja, vid något tillfälle så sa du att du vill inte kalla det för post-covid utan du vill kalla det för lång covid. Så jag tycker att vi säger långtids-covid eller lång covid i det här programmet. Mm. För att det är fortfarande en sjukdom som vi inte vet så mycket om. Och då när vi gjorde program förra gången, det första programmet gjorde vi i maj 2023. Och sen efter 5 månader så gjorde vi ett uppföljningsprogram i oktober. Jag kommer att lägga länkar till de programmen sen som man hittar i eftertexterna. Det första programmet, där berättade du om hur du insjuknade. Och du var ju då en av de absolut första som blev sjuk.
Ja.
Och då var du en mycket upptagen man som cyklade, sportade, och ditt yrke var fysioterapeut.
Ja.
Och att du liksom, du fick vad du uppfattade som en ändå ganska lindrig sjukdom.
Ja, i efterhand så har jag ju förstått mer att det var nog inte så lindrigt. Men det var ju också det att ingen visste ju någonting om någonting då. Så att jag förstod inte hur sjuk jag var. Jag ringde till sjukvårdsupplysningen och då var det så här att så länge man fortfarande var levande skulle man inte åka in till sjukhus. Men alltså jag var ju sjuk i 6 veckor och det är ju väldigt mycket för en covid-inflammation. Och framförallt så är det den första sjukdagen, den är helt blank. Det är som om den inte fanns.
Och den första sjukdagen, det var den 16 mars för
dig? Ja, jag insjuknade på kvällen den 16 mars. Men den dag som bara är borta, det är den 17 mars.
Mm. Så att jag sa till dig när du tog kontakt med mig att nu får du 4-5 årsdag.
Ja, precis. Det är lite så. För att jag överlevde 5 år.
Ja.
Ja. För det var det faktiskt en kompis, när jag var lite bitter och sa just det här, att jag tränar, jag mediterar, jag äter rätt. Varför ska jag drabbas av det här? Och då sa han, ja men det är kanske det som gjorde att du överlevde också.
Ja.
Så kan det mycket väl ha varit faktiskt.
Mm. Du, det där då mitten på mars 2020, då hade ju den här infektionen precis kommit till Sverige. Och vet du hur du fick den?
Ja, det var en sportlovssmitta. Den kom från min dotters skola.
Ja, för där hade det varit elever då som hade varit ute och hade med sig det hem.
Ja. Mm.
Sen i det andra programmet som vi gjorde, då hade du genomgått en hel del undersökningar och man hade bland annat upptäckt att du var väldigt känslig för gult ljus.
Mm.
Det vill säga, det var inte bara de här första symptomen som du hade med trötthet och hur du upplevde omvärlden, utan det fanns också väldigt påtagligt mätbara skador, eller vad ska jag säga, påverkan i din hjärna.
Ja, och det är inte bara ljuset utan det är också det att det är någonting som är fel i samordningen i syncentrum, så att jag kan inte göra avståndsbedömningar.
Nej.
Det går helt enkelt inte. Jag, För något år sedan så var det isen la sig, jag var ute på isstugan i skärgården. Och då ringde de snällt nog, de som kör passbåten, och sa att ja, vi kan komma och hämta dig nu, sen kan vi inte komma och hämta dig. Hur långt is ligger det? Och så, ja, det ser ut som 10 meter från bryggan. Det var ju mer än 50 meter. Det var ju liksom, jag kan verkligen inte bedöma avstånd.
Och det kunde du förut?
Oh, absolut. Ja, absolut. Ja. Mm. Så jag får ofta förlita mig på att just eftersom jag har bedömt avstånd förr, så vet jag hur långt det är. Så jag måste liksom, om jag till exempel cyklar nu, så måste jag undvika att faktiskt se efter, för det är värre. Jag får lite på att ja, men det här sitter i kroppen, jag vet var jag ska svänga, jag vet liksom vilken hastighet jag ska hålla här för att inte köra omkull i den där kurvan och så.
Men du kan cykla nu?
Ja.
Mm. Ja. Mm. Det var skönt.
Ja, för det tog ett par år faktiskt innan jag kunde.
Det kunde du inte när vi pratade vid 2023. Mm. Nej. Mm. Sen är det ju också så här, då andra programmet så pratade vi väldigt mycket om dina syner.
Ja.
Mm. För du ser saker som inte finns.
Ja, och hör saker som inte finns. Och kan känna saker med händerna som inte finns.
Ja, men det är en fantastisk hjärna vi har som kan skapa en värld som inte finns.
Ja.
Då när vi pratade om de här, framförallt dina syner då, så sa du att de var snälla.
Ja.
Du hade inga otäcka hallucinationer.
Nej.
Och det här är också lite spännande för att jag har träffat många människor som också efter framförallt krigsupplevelser där man har haft väldigt otäcka känslor och det som kallas för posttraumatiskt syndrom. Alltså man har varit med om något riktigt läskigt. Men där, när det sen lugnar ner sig så kan synerna kvarstå. Mm. Men de är inte längre störande eller otäcka. Utan de finns där. Som lite kompisar.
Ja. Ja, det är nästan, alltså en väldigt tydlig, det var visserligen en hörselhallucination, men Det var en av de sista, innan det blev vintermörker, någon gång sent i november, så gick jag ut på däcket framför stugan i skärgården där. Och så stod jag i solen och solen värmde fortfarande lite. Och det var jätteskönt. Och så hörde jag kyrkklockorna och det var så härligt. Och helt plötsligt kom jag på att, men vänta nu, det finns ingen kyrka här på miltals avstånd. Det är helt omöjligt att jag ska kunna höra riktiga kyrkklockor här. Och det intressanta då är att jag slutade ju inte höra dem. De var kvar där.
De var fast där.
Ja. Men det var ju en trevlig upplevelse.
Liksom. Ja, det var inget skrämmande i det. Nej. Bara lite, ja, det är min värld.
Ja,
ja, sen de här åren sen vi träffade sist så har jag också träffat människor som har till exempel en sjukdom som heter myalgisk encefalopati, det brukar förkortas ME. Ett tag så heter den kroniskt trötthetssyndrom. Och där vet man att det är ganska många som har börjat med en covid-infektion som sedan utvecklar det tillståndet. Och det är också den här tröttheten då.
Mm.
Så att när jag har haft kontakt med sådana personer, då vet jag ju att du ställer upp för den här samtalet idag. Det betalar sig imorgon.
Ja, ja, så är det ju.
Så är det. Och jag är så glad att du ändå ville komma, Jörgen. Mm.
Och jag är glad att jag får chansen att berätta om det här. För att det är ju svårt att veta när man inte lever med det. Hur
det är det? Nej, det kan man inte. Ja, sen har jag har ju suttit och läst på lite grann nu. Men jag tror att vi återkommer till det. För nu ska jag släppa lös dig. För du har två ärenden här idag.
Ja.
Dels har du en bok.
Mm.
Och sen så ska vi på din begäran också prata lite grann om det här. Att hur det är att gå omkring med en sjukdom som inte syns utanpå.
Mm.
Vad vill du börja med?
Vi kan väl börja med boken, för den har vi ju pratat om en gång.
Ja.
Det är ju nästan samma bok. Men den är utgiven igen.
Ja, den tog slut.
Ja, eller ja. Avtalet tog slut. Ja, så den har varit bort ett tag. Ja. Och nu har jag putsat texten lite. Men jag har försökt hålla mig nära hur den var. Därför att den var ju... Alltså den skrevs ju precis i anslutning till händelserna. Så jag har försökt att bara göra det som jag försökte göra då. Även om jag kanske skulle gjort det på ett annat sätt nu. Men bara göra det lite bättre.
Mm. Stilmässigt. Den gången så skrev du i tredje person. Du skrev om han hela tiden.
Det är samma nu.
Det är samma nu, ja. Men det är din berättelse.
Ja, det är min berättelse.
Om dig själv.
Mm. Men det är ju ett sätt att slippa liksom allting som man annars måste... Om man skriver om sig själv så måste det en massa saker man måste redovisa. Ja. Då gick jag minsann till vårdcentralen. Mm. Som är inte så intressant att höra. Så att jag gjorde den i tredje person för att...
Då får du fram upplevelsen mycket bättre. Mm.
Och sen så har jag kompletterat med just, apropå det här med hallucinationerna och att det är så pass okänt fortfarande som long covid-symptom, så har jag den novell som jag läste upp här i Tyresö radion.
Mm. Det var det tredje programmet.
Ja,
så att
just
säga.
Precis. Har jag gjort en... Nu är en läst text och en skriven text, det är ju lite olika saker. Så att jag har gjort en version för läsning av den som också är med i boken. Och sen samarbetar jag med Läkare utan gränser, så de får 30 kronor per såld bok.
Det är fantastiskt. Ja. För det är ju en sjukdom som finns över hela världen. Mm. Och den är ju fortfarande aktuell. Viruset byter form lite grann. Och man är numera snabb på vaccintillverkningen. Mm. Att anpassa vaccinerna efter de nya formerna. Men samtidigt så börjar det också bli en del som säger att nu är viruset så pass... förändrat, så att nu ska vi kanske inte längre se det som mer än en vanlig förkylning.
Mm.
Och det är ju ett synsätt, men man får ju aldrig glömma att det faktiskt är en sjukdom som många av oss drabbas av.
Ja.
Jag hör ju till den åldersgruppen som hela tiden vaccinerar mig. Nu har jag tappat räkningen lite om jag är uppe i spruta 9 eller 10.
Mm.
Men jag vet inte, vaccinerar du dig?
Jag har inte gjort det. Först tog jag det inte därför att det fanns i början en risk att long covid blev sämre.
Mm, det var det.
Det fanns sådana fall. Mm. Och jag rörde mig ju ändå inte ute bland folk, så risken att jag skulle bli smittad var ganska liten. Och så var jag så pass dålig så att det var liksom inte... krävdes inte så mycket för att putta mig över gränsen till där jag behövde hjälp med bara dagliga sysslor. Jag skulle behöva hemtjänst helt enkelt. Det var... Så då i samråd med läkare så tog jag inte i början. Sen tog jag dos 1, dos 2 och jag tror dos 3. Men sen dess har jag inte tagit. Nej. För det är ju inte rekommenderat.
Nej. Det är det inte. För, utan det är ju vi äldre där man säger att det är viktigt att vi hela tiden har ett skydd och att vi förnyar det hela tiden.
Och det verkar ju som om den skyddar inte helt mot long covid, men att det ändå minskar riskerna för att utveckla långtidssymptom.
Mm. Men när det gäller äldre personer, min årsgrupp, så dör ju fortfarande människor i covid. Ja. Eller de dör i senkomplikationer till det. Och det får man inte heller glömma. Nej. Så att jag brukar ju alltid predika lite om man, beroende på vilken åldersgrupp man hör till, så ska man vaccinera sig.
Och för mig var det, alltså det här med att det skulle vara en vanlig förkylning, alltså när jag hade infektionen, det var något helt annat än en förkylning, det var något helt annat än en influensa. Det kändes som en annan väldigt förvirrande sjukdom. Men det var ju precis först när den kom då. Så att det är möjligt att den har förändrats nu. Men...
Ja, viruset har ju förändrats. Mm. Det vet man ju. Men samtidigt så... det finns ju fortfarande människor som får skador efter sin infektion.
Ja.
Det får man inte heller glömma.
Nej. Och jag var med i en läkemedelsstudie i våras. Jag hoppar på alla studier som blir erbjuden. Och då Det var dels ett av de första HIV-läkemedlen tillsammans med något annat antivirus eller placebo. Jag tror HIV-läkemedel var för att det ger så mycket biverkningar så att det var för att dölja eventuella andra biverkningar så att man verkligen skulle vara blindad. Och då blev jag ju ganska mycket bättre när jag tog det. Men jag fick så mycket biverkningar så till slut kunde jag inte stå. Så att jag fick avbryta sista två dagarna tog jag inte. Och där syns det att jag fick, nu vet jag att jag fick aktiv substans. Så att det finns ju någon slags koppling till en pågående immunsvar i kroppen, helt uppenbart.
Ja, och jag såg för, då när du tog kontakt med mig så såg jag en liten notis om att man har gjort en lite större studie på vanlig sån här hösnuvemedicin. Vanliga receptfria allergitabletter som man och där fanns det var inte någon sån där jättestor studie, men det fanns ändå tecken på att vissa personer så hjälpte det med den väldigt vanliga enkla behandlingen. Ja. Sen har jag försökt att leta vad jag såg det där någonstans. Jag har inte kunnat hitta tillbaka.
Men jag tar faktiskt det i perioder. Ja. Därför att jag svullnar i slemhinnorna. Ja. Så då tar jag Desloratadin på kvällen.
Ja, och det var det medlet det gällde.
Och från början när jag började ta det var också i samband med samråd med en vän som är läkare. Då tog jag hästdoser. Då tog jag 4 tabletter. Därför att jag vaknade på natten och kunde inte andas. Och det var något som jag insåg efter några månader. Att vänta nu, det här är ett jätteproblem. Liksom. Så ja, men du kan ta upp till 4, det är riskfritt. Liksom. Och nu har jag kunnat trappa ner det så att jag tar det bara i perioder. Mm. Nu påpekade min sambo att jag andades väldigt häftigt i natt. Så nu ska jag börja.
Ja, för att nu är det ju pollensäsong
ja,
också.
Ja, det är dessutom. Så det samspelar ju säkert.
Men den här studien var, där hade man alltså undersökt flera olika studier och slagit samman och sett att det var en sån här multicenterstudie. Mm. Men jag har inte kunnat hitta tillbaka till den här originalartikeln. Jag vet att jag läste den, men den försvann sen.
Jag tar läst i alla studier, men det gör jag inte längre.
Nej, och det kommer ju hela tiden nya. Det ska man också ha klart för sig. Och det är ju en sak som är ändå lite lovande, att vi vet fortfarande inte riktigt hur det här fungerar. När det gäller den här sjukdomen ME som jag nämnde, där vet man att det är cellernas elkraftverk som är skadat. Det vill säga det som heter mitokondrier. Och det är ju någonting som sitter inuti cellkärnan. Och det talar ju för att det här viruset tar sig in på alla möjliga konstiga ställen. Och du hade ju då en himla otur att det satte sig i ditt nervsystem inne i hjärnan. Mm. Ja. Men ändå tycker jag, jämfört med hur du var för 2 år sedan, så är det en helt annan Jörgen som sitter här mitt emot mig.
Men det beror också lite på, alltså apropå det här då med att ha en dold sjukdom, att jag blir ju bättre och bättre på att reglera. Så att jag är alert när jag behöver vara alert. Och sen ligga i soffan.
Ja.
så är det. Så att jag har ju en mätare som tyvärr tyder på att jag inte har blivit så mycket bättre egentligen. Eller ja, det blir ju ett bättre liv på det sättet. Så att det är en jättestor förbättring att jag lär mig leva med det här. Men vi har häst på Udby. Och jag rider inte, men jag är nere och sköter ibland. Och efter en timme så är min mentala energi slut. Och då måste jag gå, därför att det är farligt att vara trött och dum i huvudet tillsammans med en häst. Och det har ju inte förändrats på de senaste 2-3 åren. Alltså. Det är en timme koncentrerad energi jag har.
Men att ta hand om en häst och sköta den, det är ju ett hästjobb. Så att
jo, precis. Och det beror ju på miljön och sådana saker också. Ja. Men det har i alla fall inte förändrats. Nej. Varken försämrats eller förbättrats. Mm. Jag har blivit bättre på att respektera det därför att det blev några incidenter eller grejer som bara var askorkade. Mm.
Märker hästen att du är annorlunda?
Det är så svårt att veta.
Ja.
Jag är bättre på hundar än hästar.
Ja, ja, ja.
Jag har en känsla av det. Mm. Att hästen märker att det är någonting.
För många djur har ju en om man tänker på vårdhundar till exempel, har ju en förmåga att känna in när ägaren inte mår bra.
Ja, jag har en känsla av att han märker att det är inte som, som det ska riktigt med den där.
Spännande.
Sen är de är ju sociala på ett helt annat sätt än hundar. Mm. Alltså hästar har ju mycket mer integritet.
Ja. Och sen är flocken ju viktig också.
Ja. Och vi är inte deras flock.
Nej.
Till skillnad från hundar, där vi är deras flock. Så att, ja.
Det här att ha en sjukdom som inte syns utanpå. Förstår folk att du är sjuk? Eller sjuk, att du är annorlunda?
Alltså de som är med mig mycket förstår ju det såklart. Men de jag träffar sällan, där kan jag ju få reaktionen att fan, du är frisk nu, vad roligt. Liksom. Så. Och de menar ju inget illa med det.
Nej.
Därför att det är det de ser mig när jag är liksom pigg och glad och alert. Och tar initiativ till att göra olika saker. Och de ser inte de där 3-4 dagarna när jag bara stänger in mig i en stuga på landet. Och försöker ha så tyst kring mig som möjligt för att vila upp mig. För det är ju beroende av, jag kommer åka till landet antingen ikväll eller imorgon på morgonen.
Mm.
Bara för att stänga av. Liksom.
Ja, få vila efter den här intervjusituationen också. Ja. Men som sagt, jag är så tacksam för att du kunde komma hit.
Nej, så det kan vara svårt ibland. Och någon enstaka gång har hänt att någon liksom insisterar på att jag borde börja jobba. För jag är ju frisk nu och så. Men du vet, om man är trött va? Man kan ju bara försöka göra saker i alla fall. Ja, okej, den har jag inte försökt på 5 år. Liksom. Det är ju snarare tvärtom att jag måste se till, eftersom mycket av tröttheten kommer efteråt, så måste jag se till att inte göra för mycket. Trots att jag kanske skulle kunna göra lite till.
Ja, och det i min kontakt då med patienter så ser jag ju det att Försäkringskassan har ju väldigt lite förståelse för den här tröttheten.
Mm.
Utan kassan insisterar ju på att ja, men du kan åtminstone jobba 25% och du kan åtminstone jobba 50%. Mm. Och de kunskapen om den här tröttheten och priset man får betala för den där 25% är jättehögt.
Mm.
Och det tycker jag är lite tråkigt.
Mm.
Och där är det ju så då att Socialdepartementet la ut en begäran till Socialstyrelsen att ta fram ett kunskapsunderlag. Och det här skulle vara bråttom med. Myndigheten för vårdanalys hade efterlyst och sagt att vi har för lite ordentliga siffror. Och då gick det lite för fort på Socialstyrelsen.
Ah.
För då klumpade man ihop alla de här tillstånden, covid, ME, olika typer av psykisk trötthet, posttraumatisk syndrom, allting klumpades.
Hjärntrötthet efter hjärnskador som är liknande men som egentligen är något annat.
Ja. Och det gjorde att det där dokumentet, det blev ju rejält utskällt.
Mm.
Och Socialstyrelsen har ju delvis erkänt att det gick för fort och att det varit det är inte som man hade tänkt sig. Men covidföreningen, som ju är en patientförening, har nu JO-anmält Socialstyrelsen.
Mm.
Och det som är fantastiskt är att JO har tagit upp det här.
Och det är ju ganska ovanligt.
Jag tror
att folk surnar till och JO-anmäler är inte så vanligt. Men att det också blir upptaget. För ofta så är det ju så att det kanske inte var så bra det där, men det följde ändå reglerna. Medans det här nog kanske inte riktigt gjorde det.
Nej, så att det här blir lite spännande att se sen vad JU kommer att bolla tillbaka till Socialstyrelsen.
Och bara inom spektrat eller inom företeelsen long covid finns det ju egentligen två huvudlinjer. De som är som jag som har mycket neurologiska problem och mycket problem med trötthet. Och så finns det de som har väldigt mycket kroppsliga problem. Hjärtat och magen och muskelsvaghet och så här. Som jag inte har. Så bara det är ju liksom två helt olika.
Ja,
i förhållande till vad man kan göra och arbetsåtergång.
Och där och syns så. Det ju på ett annat sätt om man till exempel måste sitta i rullstol eller om man har svårt att andas och också är i din ålder, alltså man är yngre. Mm. Men din variant, den syns ju inte.
Nej.
Och det är... Nej. Ja, jag hoppas att man nu i fortsättningen... När man träffar på någon som man vet har haft covid använder ett lite bättre synsätt.
Mm. Det har varit väldigt sällan jag har fått höra att jag bara borde skärpa mig och klippa mig och skaffa ett jobb. Bara en sån sak, du ser att jag är långhårig nu.
Mm.
Det var ju inte förut. Det beror på att jag inte prioriterar att lägga energi på att gå till frisören. Det är så enkelt, jag måste liksom välja bort. Jag får välja och välja bort. Då är det en sån sak som att gå till frisören.
Mm.
Nej, det gör jag inte just nu. Nej. Jag gör andra saker.
Mm. Mm. Ja. Det är väldigt klokt val. Ja. Du kan nog hälsvansen.
Ja. Ja, det är nästan faktiskt nu.
Ja. I höstas så gick det ju en film på som hette Så länge hjärtat kan slå. Så länge hjärtat slår heter den.
Mm.
Och det var ju en skildring av hur den här sjukdomen slog till på äldreboendena när den kom. Och filmen vet jag att många har sett och jag vet att kommunen till exempel också har varit noga med att den personal som vill här ska få möjlighet att se den.
Mm.
När jag var och såg den där filmen då fick jag väldigt mycket såna här flashbacks.
Mm.
Och så tänkte jag, det har gått nu, det var ju höstas då, det var 4 år. Och jag har glömt det där, jag har förträngt det. Det var som jag vill inte tänka på det. Och när vi stod efter filmen ute i foajén och pratade lite så sa jag till någon att ja, det är en bra film, men verkligheten var ju mycket värre.
Mm.
Det var ju alldeles förskräckligt.
Ja.
Och jag kom att tänka på, när jag först hörde talas om den här sjukdomen, då hade jag varit på, jag hade slutat jobba och jag hade åkt på en blomsterresa till England. Och det var på sportlovet då. Och sen på Heathrow när vi skulle hem då mötte jag en kollega som också hade varit på semester någonstans och så sa han du, jag har hört talas om att det finns någonting i Kina som är på gång. Jaha, sa jag, vad är det? Ja, det vet man inte. Och så vet jag att jag satt på planet hem och så tänkte jag, vad är det i Kina? Är det något jag ska bry mig om? Och så tänkte jag, nej, jag hade ju hela min packning full med blommor från England i stövlar och handbagage överallt. Och sen så gick det ju bara 2 veckor. Och sen var det över oss här i Sverige.
Ja. Och det var lite liknande för mig. För jag kommer ihåg, alltså jag jobbade som reporter som ung. Så jag kommer ihåg SARS, jag kommer ihåg Ebola. Så när folk började prata om det så det där att de går ut med någon varning, det där okej, men sen kommer de upptäcka att nej, men det spreds inte så mycket, så det där är nog inget att bry sig om.
Nej.
Det var faktiskt, jag träffade en gammal kollega, det finns en scen i boken som är det enda som nog är liksom bokstavligen taget från det som verkligen hände. Och vi hade en gammal läkare anställd på mottagningen, han var 74 år. Och så några dagar in i den här nyhetsrapporteringen som kom han ut ur sitt rum och sa att ja, nu har jag läst på, det är på allvar. Och så gick han och klädde på sig och så lämnade han mottagningen och kom aldrig tillbaka. Och hon påminner mig om det, för hon tyckte att det var en så väldigt bra bild jag gav av honom. Också, och hon påminner mig också om att jag var en av dem som gick och sa att det där är inget. Liksom. Så att,
nej, och det var ju, det fanns ju inget skyddsmaterial.
Nej.
Och Jag satt hemma, det var också någon av de här första veckorna. Och så upptäckte jag att jag hade 200 ark overheadplast.
Mm.
Och då ringde jag ner till vårdcentralen och undrade om de ville ha. Och de skrek, kom med det samma. Och jag fick bara sticka in det liksom genom dörren på vårdcentralen. Mm. Men att någon kunde bli så lycklig över en 2 kartonger overheadplast. Det var så chockartat.
Mm.
Och det berodde ju på att de hade ju inga visir.
Fanns
inga skydd. Och det där är också en sån där detalj som kommer tillbaka när man ser filmen. Hur illa det var.
Ja.
Och sen finns det ju många andra episoder, vi som var isolerade och inte fick röra oss som vanligt.
Mm.
Jag har lite svårt att komma ihåg hur gamla mina barnbarn är.
Ja.
För att jag har tappat 2 år och 2 födelsedagar. Ja. När vi inte, så att numera så är jag, istället för att säga fel, så gratulerar jag på födelsedagen.
Ja. Jo, men det var ju som om livet var satt på paus ett par år för alla.
Mm.
Och det var ganska snart efter att det öppnades upp igen som första versionen av den här boken kom ut. Mm. Då var en kompis, han lovade att hjälpa till att sälja lite. Och han sa att liksom, det här är, han tog 10 exemplar och sa, det här är det svåra. Jag har sålt grejer i hela mitt liv, men här är det svåraste. En bok av en okänd författare om någonting som ingen vill höra talas om. Han sålde faktiskt 7 exemplar. Så att...
ja. Men jag kan berätta för er att det första radioprogram vi gjorde, som jag nu kommer att länka till, det är ett av de programmen som har haft allra mest lyssnare av mina program.
Mm.
Det vi har kunnat mäta, och då har vi ju bara kunnat mäta det digitala.
Ja.
Och det är inte många av mina program som når de där rekordhöjderna, men just det programmet tillhör de mest lyssnade.
Mm. För det var nog också en av de första gångerna som någon berättade liksom längre och mer sammanhängande och så.
Det tror jag.
Om det här tillståndet.
Ja.
Så att det drog nog till sig folk utanför Tyresö också som lyssnade på det, skulle jag tro.
Så nu får ni sprida det här programmet, alla ni som lyssnar på det. Och vi ska alldeles strax sluta, tror jag. Du, Jörgen börjar bli trött och jag börjar bli trött. men dela det här programmet och köp Jörgens bok. Den kommer att finnas nere i bokhandeln.
Nej, det tror jag, det är akademibokhandeln. Men däremot, den finns ju på Bokus, på Adlibris. Jag funderar på om jag ska sätta upp en lapp där på anslagstavlan så man kan mejla mig om man är intresserad.
Det var bra. Det var en alldeles utmärkt idé. Man kan alltså gå in på covidföreningens länk, för nu kommer då internationellt så har man utlyst Long Covid Awareness Month, och den startar på lördag den 15 mars, och det är ett arrangemang för hela världen.
Mm.
Att man lyfter att det är den månaden som är awareness. Man ska vara medveten om att det är 5 år sedan nu.
Och att det är ju så många. Nu är det länge sedan jag hörde den siffran. Men jag hörde en siffra från WHO på 36 miljoner i Europa.
Ja.
Och ibland när jag pratar med folk som känner sig liksom att de inte funkar som de gjorde förr bara, och inte vet vad det beror på, så börjar jag undra, okej, kan det vara lång covid-symptom som jag får höra om nu? Så att, jag tror också att det finns väldigt mycket oupptäckt, både om tillståndet i sig och väldigt mycket oupptäckta fall.
Det finns mycket fakta på covidföreningens hemsida, så att den kommer också vara länkad, precis som våra gemensamma tidigare program. Ska vi sluta med det?
Ja, det känns som det börjar ta slut här.
Men Jörgen, jag får väl återkomma sen.
Ja.
För att det här kommer ju, du kommer ju fortsätta. Man ska aldrig någonsin ge sig. Och det som du säger, det här är inte post-covid utan det här är långtids-covid.
Ja, för jag ser ju ingen, det fanns liksom inget brott att ja, men så då var jag bra och sen, då tog covid slut. Det tog aldrig slut.
Nej.
Det förändrades men det fortsatte.
Ja. Men som sagt, det är en betydligt piggare Jörgen som sitter här.
Som nu börjar bli lite
på sig. Ja. Tack snälla du för att
du
har
komma.
Orkat. Mm. Och med det så säger vi tack för idag. Jag heter Lena Hjelmerus och jag har pratat med Jörgen Hassler. Och på återhörande.
Mm.